Du lyssnar på en Nådio-podd och timmar av poddokumentärer som den här finns för dig som blir prenumerant på Nådio Plus via Spotify eller Apple Podcaster. Och då kan du lyssna helt utan reklam. Nu börjar podden.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Det ultimata äventyret är här. Fem kändislag ska ta sig 11 000 kilometer från Nordafrika och hela vägen till Arktis port i Nordnorge. Utan kreditkort, smartphones eller möjlighet att flyga. Race Across the World, Sverige. Premiär torsdag klockan 9 på Kanal 5 och Max.
Nu kör vi! Förlåt, nu kör vi.
Ni vet det där glowet som folk ofta bär med sig från en semester. De är avslappnade, har blivit solkyssta, berättar gärna om sina äventyr. Jeremy Bamber, han är fylld av det där glowet när han och kompisen Brett tar färjan hem till England från Frankrike. Jeremy är 24 år gammal och det är söndagen den 29 september 1985. Det har inte ens gått 2 månader sedan hans mamma, pappa, syster och hennes tvillingsöner hittades döda på föräldrarnas bondgård.
So Jeremy and Brett, both of them are looking very, very relaxed. They're wearing their sunglasses. Jeremy's wearing jeans, a jumper, white jumper and trainers.
Det här är Carol Ann Lee. Hon är författare och har skrivit boken som den här dokumentärserien är baserad på. Morden vid White House Farm. Även i det här avsnittet kommer hon att guida oss genom den här ofattbara mordhistorien.
They're heading for Dover, the port, which is in the south corner of England, not far from London. Big white cliffs, a real landmark of Britain. And they both expect just to walk straight back to get home and just start living their party lifestyle again.
Men istället väntar poliser på Jeremy vid passkontrollen.
Essex police are at Dover to charge him with the murders of his family. They have been continuing with their investigations. They've gathered a lot more witness testimony and they've got some pretty convincing evidence and they want to put it to Jeremy.
Du lyssnar på den sista delen av Morden vid White House Farm. En dokumentärserie baserad på Carol Ann Lees bok med samma namn. En berättelse om hur 5 personer hittas döda vid en familjegård på landet i England. Jeremys föräldrar, hans syster Sheila som brukade vara modell och Sheilas 6-åriga tvillingsöner. Men det är också en berättelse om psykisk ohälsa, religion, hemligheter och om livet som ung, rik och vacker i 80-talet Storbritannien. Dokumentären är producerad av Maddie Savage och jag heter Gabriella Lahti. Vi kommer att höra mer om polisens förhör med Jeremy senare i det här avsnittet. Men först en liten tillbakablick. Poliser anländer till White House Farm den 7 augusti år 1985 efter att ha fått ett oroande telefonsamtal från Jeremy. Först antar polisen att hans syster Sheila har dödat sin familj och sen använt samma pistol för att skjuta sig själv. Men allt eftersom utredningen fortgår börjar allt fler tvivla.
Who do you think did it? Detective Chief Inspector.
Sheila. No doubt about it.
Jeremy.
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 Det här är ett klipp från en dramatisering om morden vid White House Farm. Den sändes på den brittiska tv-kanalen ITV år 2020. Det är en skådespelare som agerar Taff Jones. alltså den polis som först ledde utredningen, i tron om att det var Sheila som dödat sin familj. Men när Jeremy arresteras i hamnen i Dover så har fallet fått en ny huvudutredare. Han heter Mike Ainsley.
Mike Ainsley has taken over as the senior investigating officer because there has been so much criticism in the press about Taft Jones and his complete and utter disbelief that it could be Jeremy who'd killed his family.
I media får även brottsplatsutredningen kritik. Till exempel så pekar man på brister som att polisen inte lyckades hitta den blodiga ljuddämparen när huset genomsöktes. Den som vi hörde om i avsnitt 2. Polisen lät också bevis förstöras, bland annat blodfläckade sängkläder och mattor. Och de tillät kremering av Sheilas kropp. Även hennes föräldrars kroppar kremerades, vilket uteslöt möjligheter att göra fler rättsmedicinska tester. Under Mike Ainsleys tid som ansvarig för fallet så försöker man nu arbeta på ett nytt sätt.
Mike Ainsley has decided we're going to do the investigation from the start again. We are going to fingerprint the house, regardless of the fact that Jeremy's fingerprints would have been there anyway. We are still going to do this. We are going to go back. We're going to speak to everybody. We're going to look at everything we have. And that's what they've done.
Hans team samlar in ytterligare bevis. Bland annat 1000 sidor med vittnesuppgifter från personer som kände Jeremy, Sheila och deras föräldrar. Och dussintals nya foton. I förra avsnittet fick vi höra om en annan polis, Stan Jones. Han har varit misstänksam mot Jeremy från utredningens första dag, när Jeremy bestämde sig för att göra i ordning en baconsmörgås till frukost. Det här var precis efter att han fått veta om skjutningarna. Stan Jones tror inte att Sheila var kapabel till att döda sin familj, eftersom både Sheilas vänner och hennes före detta man Colin säger att hon avgudade sina barn. Sheila gick också på antipsykotiska läkemedel för att behandla sin schizofreni. Hon hade varit öppen med hur medicinen fick henne att känna sig trött, som en zombie. Mike Ainsley, alltså polisen som nu leder utredningen, tror dessutom inte att Sheila hade fysiken som krävdes för att döda sin familj. Hennes pappa, Neville, var lång och vältränad. Och skadorna på hans kropp vittnade om en kamp mellan honom och angriparen.
Sheila is a very slight woman. She's very slim indeed and she's fragile. She's very fragile. Partly because of the drug she's on, she's also fragile because of her health, her state of mind.
Och det finns vissa detaljer från brottsplatsen som Mike Ainsley vill undersöka mer ingående. Sheilas mamma, pappa och hennes tvillingsöner hittades döda i olika delar av huset. Så det verkade som att mördaren hade gått från rum till rum. Men Sheilas fötter var inte täckta av blod när polisen hittade henne. I själva verket så...
Her feet were spotlessly clean. There was no blood on them whatsoever.
Och när det kom till hennes naglar...
Her fingernails were painted scarlet. They were long and they were absolutely immaculate. They weren't chipped. The nail polish wasn't chipped in any way. The nails themselves were completely intact. Which didn't sit well with the idea of her refiring this gun and reloading this gun that night.
Mike Ainsley beordrar nya tester för att ta reda på om det finns några blyavlagringar på Sheilas händer. Vilket det enligt kriminalteknikerna borde finnas om hon var den som laddade pistolen. Men när man testar så hittar man inga spår av bly. Så när Jeremy kommer tillbaka från sin semester i Frankrike är det många nya frågor som polisen vill ställa. Vi är tillbaka i färjeläget i Dover. Jeremy har precis blivit gripen. Han placeras i en polisbil och blir körd till Essex där han ska förhöras. Det tar drygt 1,5 timme att köra norrut från Dover till Chelmsfords polisstation i Essex. Jeremy, han sover en del under färden. Men när han vaknar till så har han själv frågor till polisen. Som ni kanske minns så älskar Jeremy lyxiga semestrar och flashiga 80-talsprylar.
He sits in the back of the car and he turns to the police officer next to him and says, "Have you ever been to the south of France? It's really nice. You should go if you haven't." And then his next words are, "Why have you brought me this rubbishy old car? Surely you should have brought me a better car to arrest me in." And the police are just flabbergasted by him. They just don't know what to make of him at all.
Och saker blir bara konstigare när de kommer fram till Chelmsfords polisstation.
In his interviews, Jeremy answers questions very calmly, very quietly. He just does not seem bothered at all. He just does not seem to be taking it seriously.
Han fingrar på en tråd som hänger lös från tröjan.
The police notice that all the time he's talking and answering their questions, he does it very often in a sing-song voice, so go yes, no. And he can't answer most of the questions that the police put to him. He can't explain why Sheila's feet are clean. He can't explain why her nails aren't broken. He can't explain why there is no more blood on her nightdress other than her own. All he has to say is that he didn't do it.
Polisen är fortfarande övertygad om att han ljuger. Och nu har de tillräckligt med bevis för att ställa honom inför rätta.
So, Jeremy is charged with the murders of his parents, sister and twin nephews. And when he's charged, he shrugs his shoulders and says, "All right, and that's it." He's then held on remand until the case comes to trial.
Jeremy sitter frihetsberövad i drygt 1 år innan fallet tas upp av domstolen. Och det är ett år som också präglas av medias besatthet av de här morden. Carol Ann Lee, författare till boken som den här dokumentären är baserad på, berättade i förra avsnittet att brittiska tabloidtidningar på 80-talet inte har speciellt mycket filter. När nyheten om skjutningarna först kommer ut så fokuserar de på Sheila och hennes psykiska problem. De publicerar bilder på henne i bikini från tiden då hon jobbade som modell. De skriver om hennes vilda utekvällar. Därefter handlar rubrikerna om polisutredningens brister. Och strax före gripandet av Jeremy, när han kliver av båten i Dover, så har media en ny vinkel.
The media now are starting to turn towards Jeremy. They are looking at his behavior, and one of the things that is brought up is the fact that shortly before he and Brett went off to Saint-Tropez, Jeremy found pictures of his sister that she had taken when she was at a very low point and had no money.
Jeremy har hittat nakenbilder på Sheila som hon aldrig ville gå ut med. Men en tabloidtidning släpper nyheten att Jeremy har försökt tjäna pengar på bilderna.
He tried to sell them to Britain's biggest selling tabloid, The Sun, and even they would not publish them because they just felt it was unethical to do so. And that comes out, and the press know this, and that again does not seem to be the actions of a young man who's grieving his entire family.
När Jeremy väl åtalas för morden på sin syster Sheila, sina syskonbarn och sina föräldrar, så ser lagstiftningen annorlunda ut när det kommer till hur media får rapportera om fallet. Det finns lagar i Storbritannien som är utformade så att misstänkta gärningspersoner ska få en rättvis rättegång. De ska helt enkelt antas vara oskyldiga tills alla bevis har granskats i domstol. Men det innebär inte att journalisternas nyfikenhet svalnar.
The press interest never quite goes away, but as the trial comes closer in October 1986, press interest begins to build and build and build. And by the day of the trial opening, it's a media frenzy. Not just the British press, but the world's media, all waiting to report on every single aspect of the case and to speak to every single person who goes in and out of that courtroom.
Den första dagen är rättssalen fullproppad med journalister och åhörare från allmänheten. Trots att vissa tidningar har granskat Jeremy hårt innan rättegången så har han lyckats samla på sig en skara fans. Många kvinnor, ja till och med tonårstjejer, dras till hans ljusa ögon och mörka hår. Han har nämligen färgat sitt tidigare blonda svall till svart. Och han har klippt sig. I rätten bär han en snygg mörkblå kostym, vit skjorta och slips.
And from the very beginning he seems very calm. He doesn't seem upset by what's being said.
Rättegången inleds med att åklagarsidan gör sin sakframställan. Det är toppjuristen Anthony Arledge och hans team som yrkar på att Jeremy är skyldig. De tror att han har planerat att döda sin familj under ett bra tag eftersom han velat ärva föräldrarnas företag, egendom och pengar.
They tell the jury and those in court that Jeremy has always hated his family. It's always been a very problematic relationship with all of them.
Åklagarens huvudvittne är Julie, Jeremys ex-flickvän, som vi hörde om tidigare i den här dokumentären. Hon berättar för domstolen att Jeremy började smida planer på att mörda sina föräldrar redan 18 månader före skottlossningen vid White House Farm. Hon säger att hon till en början trodde på Jeremy när han sa att han anlitat en hitman, men att hon nu tror att Jeremy själv mördade sin familj.
Du lyssnar på en Nådio-podd. Och så här låter några andra titlar som finns att lyssna på som Nådio Plus-prenumerant via Spotify eller Apple Podcaster.
Förutom de döda kropparna som hittats i garaget hittas också ett uppbrutet kassaskåp.
3000 miljarder kronor som har strömmat in och ut ur Swedbank. Och då är det världens största kända penningtvättshärva i modern tid.
Soldaterna kollar runt efter bomber, säkra på att huset är riggat för att kunna detonera och döda dem alla.
Bli prenumerant idag för att lyssna på massvis av dokumentärer helt utan reklam.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Midun väggfärg från 60 kronor liten. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Åklagarens bevis innehåller också beskrivningar om hur Jeremy försökt röja sina egna spår natten då morden begicks. De tror att Jeremy klättrade in i huset genom ett fönster i badrummet på bottenvåningen. Sen, när han väl utfört morden, la han pistolen på Sheilas döda kropp. Han placerade också en bibel bredvid sin syster för att få det att verka som att hon först dödat sin familj och sen sig själv. Som något slags religiöst självmord. Efter det tror åklagaren att Jeremy smet ut genom ett köksfönster och cyklade hem på sin mammas cykel. Och de hävdar att Jeremys berättelse om hur hans pappa ringt honom i panik samma kväll som morden skedde är en ren och skär lögn. De tror att Jeremy slog sitt eget nummer från White House Farm och sen lät bli att lägga luren på klykan. På så sätt kunde man undvika inkommande samtal till fasta telefoner som fanns på 80-talet.
They also discuss his behavior in the aftermath of the murders, the fact that he's selling everything, he's going on holiday, he's partying.
Åklagarsidan förklarar också varför de tror att Sheila är oskyldig. De berättar om alla bevis som fått polisen att arrestera Jeremy. De berättar om Sheilas trötthet och dåliga koordination. Biverkningar av medicinen hon fick utskrivet för sin schizofreni. och det faktum att hennes vänner och familj aldrig sett henne använda ett vapen. De pekar också på de kriminaltekniska bevisen. Att hennes fötter inte var blodiga. Att hennes långa naglar var målade och helt oskadda. Och de tar upp den ljuddämpare till pistolen som upptäcktes i ett skåp inne på White House Farm. Åklagaren hävdar att Sheila inte kunde ha skjutit sig själv, placerat ljuddämparen i skåpet för att sen gå upp till övervåningen och dö. Men Jeremys advokater, de är beredda med sin version av vad som skedde den där mordnatten.
The defense say that it's Sheila because she's mad. They need to paint a picture of Sheila as disturbed a young woman as possible.
De fokuserar på Sheilas psykiska ohälsa. Säger att hon tidigare berättat för folk att hon hade tankar om att skada sina barn. Och att hon ibland trodde att djävulen hade tagit över hennes kropp.
The defense also address the fact of Sheila's feet being so clean and her nightdress being so clean. Their defense there is that Sheila took part in something that they say suicides do, ritual cleansing. So she would have committed the murders, then got rid of all evidence of the blood in order to die a clean Christian death. She's washed herself, she's put on a clean nightdress and so on, and then she's laid down and killed herself.
Jeremys advokater går även på åklagarens påstående att Sheila inte kunde hantera ett vapen.
They say this is nonsense. She lives on a farm, or she lived on a farm. She was brought up on a farm. She was around guns very often. She certainly would have seen guns being used. It's not unreasonable to assume that she would know one end of the gun from the other.
Och vad gäller den blodiga ljuddämparen som hittades i ett skåp, så hävdar försvarsadvokaterna att de rättsmedicinska bevisen tyder på att blodet kan vara en blandning av blod från Sheilas föräldrar. När det kommer till Jeremys potentiella roll i morden, så påpekar hans försvarsadvokater att polisen aldrig hittade blod på några av hans kläder heller. Och ingen såg honom vid White House Farm natten då morden inträffade. När Jeremy hörs i rätten hävdar han att hans ex Julie försöker sätta dit honom för hon är arg över att han har gjort slut. Han beskriver sitt förhållande till sina föräldrar som mycket kärleksfullt. Och han förnekar att han dödat både dem, systern Sheila och tvillingarna. Jeremy verkar lugn och kontrollerad när han svarar på frågorna i rätten. En stor kontrast till Julies väldigt känslomässiga agerande. Men nu är det upp till juryn att avgöra. 12 brittiska personer som har blivit slumpmässigt utvalda ska avgöra Jeremys öde.
When the defense have closed their case, it goes to the judge and he sums up the entire case from both sides for the benefit of the jury. And he goes through all the evidence with them. And at the end, he says to the jury, what it really comes down to is this. Do you believe Jeremy or do you believe Julie? He then tells the jury to go off and consider and deliberate over what they've heard and to return when they have a verdict. And it takes a while, it takes a couple of days because they don't all agree.
I England uppmanas alltid en jury att försöka nå en enhällig dom. Men om de inte kan enas så kan domaren be dem att nå en majoritetsdom istället. Det betyder att minst 10 personer i juryn ska vara eniga. Och det är precis vad som sker i rättegången mot Jeremy Bamber.
And they go off again, they deliberate again and eventually they come back and they have reached a verdict.
Domen som faller kommer att förändra livet för Jeremy och hans återstående familj för alltid.
And it's a 10-2 majority that Jeremy Bamber has committed the murders at White House Farm. And it's a very strange moment in court. Everyone looks at Jeremy and he slumps back in his seat and he just looks like he just cannot believe what he's just been told. And then the judge tells him to stand up while he addresses him and sentences him.
Jeremy Bamber döms till livstidsfängelse utan villkorlig frigivning under minst 25 år.
He also says to Jeremy, "You are evil beyond belief." And after sentencing, Jeremy is then taken down to be removed to a prison to serve the rest of his life out in jail.
Jeremy är nu inte längre en misstänkt man. Han är en dömd massmördare. Fotografer och journalister trängs utanför domstolen för att försöka få ett uttalande från någon av Jeremys släktingar som varit med under rättegången. Jeremys och Sheilas kusin, David, säger till ITV News att de känner en blandning av lättnad och sorg. Det här minnet delar han med sig av 20 år senare i en intervju med Sky TV.
I just wept and wept for about 5 or 6 minutes, and at the end of it all, no one had won really. We'd lost everyone we loved. He'd lost his freedom, so no one in the whole system had won.
Medias kritiska ögon riktas också mot polisen, och reportrar fortsätter att ifrågasätta hur fallet har hanterats.
Once the verdict is out, the press really launch into an attack on Essex police and the fact that they let Jeremy go for so long and he was able, if he'd have wanted to, and if he did, nobody knows, to destroy evidence. He certainly had his family cremated when those bodies could have revealed vital evidence about what happened that night.
The Times skriver,
"Blunders, omissions and ineptitude."
The Essex Chronicle,
"How the police were taken in."
Och The Mail,
"The Clouseau squad, who let the evil murderer stay at large for too long."
De refererar till inspektör Clouseau, den klumpiga polisen i film- och tv-serien Rosa Panten, som släpptes första gången på 1960-talet.
"In the return of the Pink Panther."
"How can an idiot be a policeman? Answer me that!"
"It's very simple. All he has to do is enlist."
Men det blir inga allvarliga påföljder för någon inom polisstyrkan i Essex på grund av brister i utredningen. Däremot leder fallet till att nya riktlinjer utformas. De ska säkerställa att framtida utredningar sker från grunden och att poliserna håller sig till de senaste rutinerna. Idag sitter Jeremy Bamber kvar i fängelse och han fortsätter hävda att det var Sheila som utförde morden. I januari 2023 fyllde Jeremy 62 år. Han har ingen chans att släppas om inte den fällande domen upphävs. Även om domaren i den ursprungliga rättegången slog fast att Jeremy kunde släppas efter minst 25 år, så höjdes hans straff sen till livstid. Under åren som gått har Jeremy och hans advokater försökt hävda hans oskuld genom olika överklaganden och granskningsprocesser. De har påstått att polisen manipulerat vittnesuppgifter, undanhållit bevis och medvetet kontaminerat blodet på pistolljuddämparen. De har också sagt att polisen kan ha flyttat på Sheilas kropp efter skottlossningen. Kanske rent utav skjutit Sheila själva. Trots advokaternas ihärdiga arbete så har inget bitit på den slutgiltiga domen. Men det finns många som fortfarande tror att Jeremy är oskyldig.
Welcome to this Jeremy Bamber and White House Farm podcast season 3. Legal and campaign update.
Idag, år 2023, så finns det en aktiv skara av Jeremys anhängare.
De driver en podcast, en sajt, en YouTube-kanal och en Facebook-grupp som nyligen blev ett diskussionsämne i podden.
It's not a group to debate guilt or innocence. It's only for those who support Jeremy's innocence.
Right. That's quite good then, because yeah, there are various other groups, I think, online that may be slightly biased.
As far as Jeremy's supporters are concerned, it has to be said that a lot of them are women. At the time of the murders, he was a young man in his prime. He was a good-looking young man. There are also some very high-profile journalists, writers, and politicians who believe Jeremy to be innocent and who have campaigned on his behalf.
År 2022 lämnade Jeremys advokater in nya bevis till det som kallas för Criminal Cases Review Commission, en oberoende organisation som hjälper människor som hävdar att de blivit felaktigt dömda i antingen England, Wales eller Nordirland. De här nya bevisen granskas fortfarande när vi spelar in den här dokumentären. Det pågår också debatter om hur polisen hanterade sin utredning av skjutningarna vid White House Farm. I maj 2023 så kritiserades Essex-polisen av ett offentligt övervakningsorgan som heter IOPC. De utreder allvarliga klagomål på hur polisen arbetar. IOPC beslutade att Essex-polisen hade brutit mot reglerna eftersom de inte hade informerat om de 29 klagomål som Jeremy hade lämnat in gällande högre tjänstemän som var inblandade i hans fall.
To play devil's advocate, if Jeremy is ever found innocent of these murders, it would have a massive impact and he would be in line for the biggest compensation payout ever because he's one of our longest serving prisoners.
Carol Ann Lee tror dock att det är osannolikt eftersom Jeremy redan har ägnat nästan 4 decennier åt att försöka få sin dom upphävd och misslyckats. Men om det någonsin händer så kommer det att bli en av de största rättsskandalerna i brittisk historia.
And the implications otherwise for Essex Police are unimaginable and more so, I think, for Colin and for Jeremy's family, his cousins and so on. If he's found innocent, how they will cope with that, I have no idea.
I maj 2023 så skickade Essex-polisen ett uttalande till oss. De bekräftade att de fortfarande tror att Jeremy Bamber är den som ligger bakom skottlossningen.
In August 1985, the lives of 5 people, including 2 children, were needlessly, tragically and callously cut short when they were murdered in their own home by Jeremy Bamber. In the years that followed, this case has been the subject of several appeals and reviews by the Court of Appeal and the Criminal Cases Review Commission. All of these processes have never found anything other than Bamber is the person responsible for killing his adoptive parents Neville and June, sister Sheila Cafel, and her 2 sons, Nicholas and Daniel.
I think that the White House Farm murders is one of those cases that will always feel relevant. The murders are so eerie and so disturbing for us because when we close our doors at night and close our families in with us, we do that because we think danger is going to come from outside, not within. And it's a very frightening thought for all of us that someone who is close to us would want to do us that level of harm.
Du har lyssnat på det sista avsnittet av Morden vid White House Farm, en dokumentär baserad på boken med samma namn av Carol Ann Lee. Producent var Maddie Savage. Exekutiv producent Tove Friman Leffler. Slutmix Kristoffer Kronander. Jag heter Gabriella Lahti och det här är en poddligt produktion. exklusivt för Nordio.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nordio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig via Nordio Plus på Spotify eller Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Hos vissa kasinon är det som att bli uppringd av en ättrig telefonförsäljare.
Vad säger du? Har vi en deal?
Nej, jag vill inte ha något.
Du får dubbel prestanda.
Nej.
Lyssnar du?
Nej, nej.
Hos ATG Casino hittar du alla spelen du gillar utan oskönt tjat om välkomstbonusar. Välkommen till ett lite schysstare kasino från ATG. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, där är Caroline Kebert, Vilda och Mollys mamma. Visst vet ni att Kry är experter på barnsjukvård och ett toppen alternativ när dina barn är sjuka? De har erfarna barnläkare och dessutom är det alltid kostnadsfritt för barn. Gör som jag och ladda ner Kry-appen idag.